Ja, Lotta Faxén, förvaltare på Lannebo Fonder. Du, hur resonerar ni kring det som händer?
Jag tycker det är lite svårt att resonera kring, för att det som jag tycker skiljer den här krisen från många andra kriser är att alla lever i det och alla förstår det. För jag tror att många uppfattade finanskrisen som någonting bara hörde till bankerna och att pengarna tog slut och det blev lite oroligt i samhället ett tag. Och både du och jag som var med i IT-kraschen, där kom vi från en värld där pengar inte heller kunde ta slut och det kastades pengar på massa startups. Nu har vi en kris som påverkar hela samhället på ett annat sätt. Och jag tror att det blir mycket svårare att se vad som kommer ut på andra sidan av det här, i och med att den här kommer påverka människors liv och småföretagande på ett helt annat sätt än vad det har gjort med många andra kriser. Så att jag vet ju att man sitter och ser att det är många som drar paralleller. Så här såg det ut under Lehman och så här såg det ut under eurokrisen, som vi många har glömt, som var under 2011 och som det var under IT-kraschen. Men jag tycker att det här är ju faktiskt något annat, så jag tror det blir svårt att dra paralleller till andra kriser.
Ja, precis, och när man, vi har ju liksom ingenting riktigt att stå på. Nej. Historiskt sett. Och dessutom har vi nu som väntat ekonomisk data och makrodata som kommer in extremt svagt, väldigt, väldigt snabbt.
Och hur det är förväntat också.
Ja, det är klart. Och, men hur påverkar det er när ni sitter och investerar? Blir ni mer långsiktiga eller blir ni mer kortsiktiga? Eller hur resonerar ni kring det?
Men man blir ju helt nyhetsdriven och kanske på ett annat sätt som man inte har varit innan. Utan vad man kollar mer efter nu, det kanske inte är makrodata. För det är ju, man vet ju att det kommer vara dåligt. Vi har varit i kontakt med många av våra innehav i fonden nu under de här senaste veckorna. Och vad de har sagt är att januari och februari var ungefär som vanligt. Visst, man kände av Kina. Men i Kina så hade man ju ändå väntat sig att det skulle vara svagare i början av kvartalet, i och med att allting är stängt under det kinesiska nyåret ändå. Men vad man har hört från bolagen, så har ju de börjat märka att Kina har börjat öppna upp och att efterfrågan kommer successivt tillbaka. Men bolagen vet ju inte mer än vad vi själva vet. De har ju också drabbats otroligt hårt av alla nedstängningar, och man stänger produktion och det blir komponentbrist i systemet. Så att man måste nog vara långsiktig i det här läget, men sedan kanske ta vara på de möjligheter som dyker upp. För det är väldigt många fina bolag som har sett sina aktiekurser halveras där ute. Men det som är skillnaden från den här krisen mot många andra också, det är ju att jag tror inte det finns ett bolag som inte kommer påverkas av det.
Och då är, som det låter på dig, så är Q1 kommer bli svagt, framförallt svaga utsikter, men det är visibiliteten för Q2 framförallt, eller, och kanske även Q3 som är det stora frågetecknet.
Ja, men absolut, för mars är ju en så stor del av första kvartalet, men det är ju först, men det här har ju accelererat under loppet av mars. Jag kommer ihåg när alla kom tillbaka från sportlov, men det var ju då de första svenskarna egentligen började sätta sig i karantän när de kom hem från norra Italien. Men det har ju liksom ökats på under hela den här perioden. Så att jag tror att de här Q1-rapporterna som kommer snart, det är ingen som kommer bry sig om dem. För att det är inte intressant, utan det är vad som kommer att hända successivt under Q2 som kommer bli intressant. Och bolagen vet ju som sagt inte mer än vad vi gör, utan det är ju först när länderna börjar öppna upp igen som man kan se någon ände på det här.
Och hur tänker man då kring, ni pratar med många bolag, visibiliteten är svag. Hur tänker ni själva och hur har ni agerat vad gäller allokering i den här perioden?
Det som har varit knäppt här tycker jag, det är ju att räntemarknaden inte har funkat. I vanliga fall, som när jag och Peter förvaltar våra blandfonder, då har ju räntemarknaden varit våran kudde någonstans. Men i och med att det har varit så enorma utflöden ur räntemarknaden, så har ju priserna på företagsobligationer fallit något vansinnigt under den här perioden. För det har inte funnits någon likviditet här heller. Så att det här vanliga allokeringsmandatet som vi har, det har inte riktigt hjälpt oss under den här perioden. Nu börjar ju räntemarknaden att stabilisera sig igen efter ett par, tre tuffa veckor. Så vi får väl se lite hur vi gör med det där. Så att vi har väl i det mesta legat, vi drog ju ner aktieandelen redan under februari för att vi tyckte att börsen gick lite på vatten, men vi har inte dragit ner den ytterligare under den här aktieandelen under den här perioden heller.
Och du, vi måste prata om någonting annat än corona också.
Ja,
och äntligen. Ja. Du, jag såg att ni var ute igår på Landebo och sa att ni nu exkluderar ännu fler sektorer och bolag i ett hållbarhetsarbete. Berätta lite mer om det.
Ja, men vi har ju haft två fonder. En fond som jag och Peter Lagerlöf förvaltar, Landebo Sverige Hållbar, och en Sustainable Corporate Bond som har varit exkluderande tidigare. Men där har vi även invalskriterier i de här fonderna. Men nu har vi valt att gå hela vägen och ta den här vanliga exkluderingen som många andra bolag har också. Mer för att förtydliga hur vi investerar. Men det visar sig för oss blev inte det någon stor grej, utan i alla våra fonder, även räntebärande och aktiefonder, så fick vi göra oss av med två stycken innehav på grund av den här exkluderingen. Så att, det blir bara en förtydligande av vårt hållbarhetsarbete.
Och du, kan man säga någonting om, vi såg ju jättestora flöden till hållbara aktier och hållbara fonder innan den här pandemin slog till ordentligt. Mm. Jag tyckte mig se i början av nedgången att såna klassiska hållbara aktier klarar sig relativt bättre. Mm. Vad är er analys? Hur ser det ut nu när vi är mitt inne i det?
Ja, jag tycker att det är lite för kort tid för att analysera. Men många sektorer som man väljer bort eller som man exkluderar som oljesektorn, det har ju gått jättedåligt. Men det beror på att oljepriset står på $22 fatet när vi i talande stund, och då har det gått upp 5% från igår. Men jag tror att när vi kommer ur det här så kommer de aktierna vara lika intressanta. Och vi har ju till exempel valt in både Astra, läkemedelsbolaget Astra, och insulintillverkaren Novo Nordisk på hållbara parametrar, både för att de har ett väldigt bra hållbarhetsarbete, men att det bidrar till ett friskare liv. Och båda de aktierna var faktiskt på plus under mars. Så att till viss del har du ju rätt att det är många hållbara aktier som kanske har klarat sig lite bättre.
Ja, vi får se hur det går framöver. Lotta Faxén, tusen tack för att du tog dig tid och snacka, och lycka till där ute.
Ja, tvätta händerna nu, Jesper.
Absolut, det ska jag. Du med.
Ja, det är bra.
Tack. Hej. Hej då. Per Hedberg, förvaltare på Lancelot. Hör du, hur sammanfattar ni läget vi befinner oss i, och hur ser ni på en kommande återhämtning?
Ja, det är väl det ämnet som har tagit upp mest av vår tid, att försöka förstå hastigheten i det som har hänt. Det har gått väldigt fort från att vi var på all time high i marknaden mitten på februari till att vi var ner 35%. Och det reflekterar väl den stora osäkerheten i hur djup den här inbromsningen blir. Som vi har sett att återhämtningen kommer te sig, så vill ju alla beskriva det. Att hur ska det se ut när vi kommer tillbaka? Och vi tror väl på att det kommer vara en ganska snabb initial återhämtning i någon typ av V-form. Men vi tror inte att det kommer vara ett fullt V, utan vi tror att vi kommer komma ungefär halvvägs upp när vi startar upp de enkla typerna av service business. Så då kommer vi kanske halvvägs upp till där vi var. Sen tror jag att därifrån så kommer det vara en ganska långsam återhämtning, och då tar vi hjälp av backspegeln och tittar på det historien från 2008. Och då tog det ungefär 3 år innan vi var tillbaka på samma vinstnivåer som vi var 2008 innan krisen då. Och det är väl ungefär det scenariot vi skissar på, att initialt när det släpper och vi börjar så blir det ganska snabb återhämtning, men då kommer vi bara halvvägs upp och därifrån tar det långsammare. Och då, det som avgör väldigt mycket hur långt och hur snabbt det här går är arbetslösheten. Så de siffrorna kommer vara väldigt viktiga för att förstå hur djupt och hur utdraget det blir. Det är väl så vi har resonerat härifrån då.
Och om man då tittar på den stora 10 000 kronors frågan, när har vi ett köpläge? I den här volatila marknaden så är det jättesvårt att tajma givetvis. Ni har tagit fram 3 punkter som ni spanar efter för att ni ska bli mera konfidenta. Och de 3 punkterna är då risk, värdering och tillväxt, kan man sammanfatta det med. Om vi börjar titta på risken, så vill ni använda VIXen som indikator.
Det är väl det lämpligaste måttet, bara för att mäta hur stor är den oron i marknaden just nu. Och vi vill ju gärna säga att När det är som högst oro, då är det ett väldigt bra köpläge i just den parametern. Och det tycker vi att VIX-en bankar upp i taket. Vi var på rekordhöga nivåer och en VIX-mätning över 40 någonstans brukar ge en väldigt bra köpsignal om du då sträcker ut det på 12-18 månader efter det har skett. Så där kan vi säga att den parametern blinkar ju garanterat grönt för oss då. Svårare blir ju då utifrån, som jag inledde med att säga, värderingsparametrarna är kanske inte helt på plats. Vi är ju inte riktigt nere på de historiskt låga nivåerna som vi har varit på i de andra kriserna. Och vi tror att en kombination av att estimaten kommer falla nu väldigt snabbt, så vet vi inte riktigt var botten sitter. Och vi tror att vi inte är riktigt på plats på värderingsparametern, så vi tror det kan bli lite billigare över tid här då, i samband med att vi ser hur lång den här krisen pågår. Så om vi sätter gult på den parametern så är vi inte riktigt på plats där ännu då.
Och om man tittar på den sista biten då, som gäller tillväxt, och den är ju givetvis avtagande på de allra flesta ställen, men det finns ju faktiskt en ljusglimt, berätta.
Ja, vi har ju sett att, och där ska vi kanske ha en brasklapp innan vi inleder med att ha det som riktlinje för hela världen, men den kinesiska återhämtningen har ju varit precis så som vi indikerade, det var ju en snabb V-form på den återhämtningen, och det är väl därifrån vi sätter mallen på att vi tror att den typen av återhämtning kommer initialt ske i världen när vi tar oss igenom det här också. Och det bör vi bör vara ganska klara på när vi börjar se andra derivaten på tillväxten börjar bottna ur, och därifrån så kommer vi nog dra paralleller på det. Sen utifrån den här brasklappen, det är väldigt konstigt att ett så här smittsamt virus, det har man inte haft några nya fall på 6 veckor överhuvudtaget, och det bara eskalerar överallt annars, så att vi får se. Men dock den råa ekonomiska datan som de producerar, men när vi mäter liksom kol, vi mäter elektricitet och andra saker, så ser vi att de faktiskt har kommit tillbaka till en ganska stabil nivå på tillväxten. Så vi väntar ju på att vi ska se att vi får en liknande utveckling, vi får kontroll på viruset, vi får en avtagande fall, alltså andra derivatan vänder för tillväxten i först Europa och sen sedermera i USA. Och när vi har dem på plats, då tror vi har en stabilare grund för att kunna våga gå ännu högre upp i vår allokering. Om man bara lägger ett karbonpapper på hur vi har agerat utifrån de här parametrarna hittills, för att ge en indikation, så för Camelot-fonden som jag sköter då för den sorts räkning, där hade vi i februari 82% exponering till aktier, resten i cash. Och under mars månad nu då, som vi har precis avslutat, så har vi då flyttat upp den allokeringen till 87%. Och för att vi ska ta ytterligare steg då, så vill vi få ett värderingsparameter på plats. Och sen att vi får se att tillväxten bottnar ur. Och därifrån vill vi ta nästa steg då.
Men vad gäller värderingen, visibiliteten där, precis som du var inne på, den är ju väldigt, väldigt svag. Vi har i och för sig Q1 nu som inte kommer berätta hela bilden, utan vi kanske får vänta till Q2 och Q3 innan vi får någon form av...
Exakt, och det är just därför vi kanske har satt gult på den parametern, utifrån att vi vet ju inte, ett, hur djupt blir fallet, två, hur långt kommer det här pågå. Vi tror ju då att det som avgör hur länge det här kommer pågå, det är ju hur högt arbetslösheten sticker upp. För ju högre arbetslöshet, desto långsammare återhämtning, för det tar längre tid för alla i systemet att bli konfidenta med att vi är på väg tillbaka igen då. Så att den blir väldigt avgörande för hur raskt det här kan ske då.
Jag vill visa en bild till innan vi går över på hur ni tänker kring investeringar. Och det är också hur snabbt centralbankerna har agerat den här gången. Det gick inte många dagar efter det började öka i antal fall i USA innan QE och räntesänkningar och finansstimulans och alla möjliga saker kommer på plats. Hur mycket kan det hjälpa den här gången?
Det kommer ha effekt, och det kommer ha under en längre tid, men den omedelbara effekten utav de här åtgärderna är ju svårare den här gången, utifrån att nu har vi ju de facto en arbetslöshetsvåg som kommer och en servicesektor som havererar där vi har väldigt många anställda som har svårt med den omedelbara försörjningen. Och det gör ju att alla åtgärder syftar ju bara till att upprätthålla någon slags typ av efterfrågan hittills för att vi ska överhuvudtaget inte bara krascha totalt. Sen kommer de alla likviditetsstimulanser och räntesänkningar och QE, det kommer ju driva att vi får en asset price inflation eller en tillgångsinflation precis som förra gången. Dock så är det ju väldigt viktigt att alla de här åtgärderna kommer rätt in och hjälper till för att de som blir permitterade eller får en uppsägning snabbt kan i alla fall hitta en försörjning och känna sig konfident i att de har någon slags försörjning framöver, speciellt i USA i och med att det går så fort då. Men de är på plats, de kommer verka positivt över tid, men den omedelbara effekten blir svårare att se då. Det beror väldigt mycket på hur arbetslösheten utvecklas då.
Och avslutningsvis Per, om man tittar lite grann på teman som ni tror mer på i den här marknaden och det man ska undvika, så är det ganska tydligt röd tråd på det ni tycker man ska äga.
Ja, som jag och Christian, min medförvaltare, har diskuterat väldigt mycket då när vi har suttit och pratat härifrån, är ju att det vi tror just nu är att den absolut viktigaste faktorn under året kommer vara att ha investeringar med solida, starka balansräkningar som kan göra precis vad de vill vid vilket tillfälle som ges. Och det blir det absolut viktigaste. Samtidigt ska du då undvika bolag som är beroende av extern finansiering, hög gearing eller har någon slags typ av likviditetsproblematik. Det säger sig självt. Men ur det här så kan vi också konstatera att det kommer ju varje kris medför en förändring, och de trender som vi tycker kommer spela ut starkare och som vi väljer att fokusera investeringar på när vi hittar solida bolag inom de här områdena, det är ju dels då att den här virtuella ekonomin, så som du och jag agerar här och nu, vi är ganska vana vid det i Sverige. Vi tror att det kommer sprida sig över världen, att vi kommer vara mer mobila, ytterligare mer mobila i hur vi jobbar, så jobba hemma. Vi tror att dataspelsbranschen kommer fortsätta ha uppsving på grund av att det blir allt mer tillgängligt att kunna spela precis vad man vill. Och så det gäller ju både jobb, det gäller spel och underhållning och allting som har med att göra med den virtuella förändringen då. Vi tror även att trender inom digitala betalningar eller typer av digitala pengar och även det som vi ser då i e-commerce kommer ju fortsätta ta andel, för vi märker att vi är lättare att hitta grejer genom att vi lär oss att överleva genom att sitta hemma och inte gå till affären liksom. Så det kommer ju också vara någonting som fortsätter växa snabbt. Och inom innovationsområden, inom medicinteknik, framförallt då diagnostik, har vi valt att fokusera mycket på. Vi tror att efter den här även pandemin som har varit, så kommer folk vara väldigt intresserade av att lösa alla problem mer med diagnostik framöver. Så det är ju sånt som vi verkligen då väljer att fokusera på. Så det är väl det vi har hittat som den här krisen hittills medför i förändring, som vi tror är trender som kommer växa ut och få sin kraft i det här. Och lika så fullt då, så tror vi att bolag som drivs, som inte har en strukturell tillväxt eller som är i behov av likviditet eller andra typer av former och inte klarar av den här omställningen, de kommer få det tufft, och då försöker vi undvika det vi kallar för zombiebolag då.
Per Hedberg, tusen tack för att du tog dig tid och lycka till.
Ja, tack. Tack själv och lycka till själv. Ha det bra.
Tillsammans.